jämställdhetsministern och partisekreteraren?
Nej, det finns ingen information om det än, så det vet jag inte.
Fredrik Furtenbach. Grönlands tillträdande utrikesminister Vivian Motzfeldt säger att hon inte är nöjd med att Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska besöka Grönland på onsdag. Hon kallar det här besöket för opassande, skriver Extrabladet idag. Motzfeldt säger till tidningen att en statschef ska komma på besök för att möta sin motpart. Men officiellt finns ingen ny regering på plats på Grönland än. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand klart väder. Över Norrland lite molnigare och i fjällen en del regn eller snö. Imorgon tisdag får Götaland och Svealand soligt. Över Norrland tätnar molnen från väster. I fjällen väntar regn eller i de norra delarna snöfall. Och även i delar av Norrlands inland kan det komma en del regn. Upp mot 15 grader varmt i söder, 0 gradigt i norr. Producent idag Emil Östman, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Och här är Studio 1, vår andra timme.
Först om fängslade svenska journalisten Joakim Medin. Vad krävs för att Turkiet ska släppa honom?
Strax hör ni författaren och debattören Kurdo Baksi och sen nya turer kring konkursdrabbade Northvolt.
Tusentals anställda får gå, men 1700 får stanna. Och så om helgens toppmöte ute på golfbanan.
Donald Trump och Alexander Stubb, båda spelade golf och pratade om Ukraina. Och sist idag, vi håller koll på avtalsrörelsen.
Ja, vad blir det för löneökning för de 3,4 miljoner som jobbar inom industrin?
Vi väntar just nu på besked. Helena Gråll och Mikael Sjödell här.
Först då alltså i vår andra timme om svenske journalisten Joakim Medin som alltså sitter fortsatt fängslad i Turkiet.
Och som nu flyttats till högsäkerhetsfängelset Marmara utanför Istanbul, anklagad för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan och för att vara medlem i en terrororganisation.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Du har pratat med en advokat, vad jag förstår, idag från organisationen MLSA som jobbar med mediefrihet. Och hans kollegor har träffat Joakim Medin nu i helgen. Berätta, vad vet du om hur Joakim Medin mår?
Ja, det stämmer. Jag pratade med advokaten Veysel Ok som har koll på Medins fall och detaljerna kring det. Ja, han berättade att Joakim var chockad över att han har blivit gripen, men att han behandlas okej, behandlas normalt som han uttryckte det. Vi kan höra vad han sa.
He shocked, of course. He didn't accept this. But they treat him normal. He was healthy. He was good. And he said I didn't understand my charts.
Ja, advokaten berättar här att Joakim Medin såg ut att må bra, hade god hälsa. Men han hade också berättat att han inte hade förstått vad han är anklagad för.
Och vad beror det där på då att Joakim Medin inte vet vad det är han anklagas för?
Ja, det beror på att Medin i ungefär 2 dygn inte hade någon tolk och att polisen hade förhört honom med hjälp av Google Translate, berättar advokaten Veysel Ok. Och vi kan höra honom igen.
We couldn't get good any translators when he was in detention, so he couldn't know what is the charge against him and he couldn't support himself because he has no Turkish and the police try to contact with him and try to ask questions to him with Google Translate.
Ja, så Joakim hade ingen aning om vad han var anklagad för han fick ingen tolk, berättar advokaten här, som också berättar att Joakim Medin fick en tolk när han skulle höras av domstolen i Ankara via videosamtal. Men att även den här tolken var väldigt dålig och kunde inte förmedla det som Medin sa på ett korrekt och rättssäkert sätt. Och anledningen till att han hade videosamtal med en domstol i Ankara, det är för att den här domstolen, fredsdomstolen heter den, det är den domstol som hade och har utfärdat arresteringsorden, så därför han var tvungen att ha videosamtal med domstolen i Ankara.
Men i sak då, själva anklagelserna mot Medin, vad säger den här advokaten som du har talat med om dem?
Ja, han berättar att det inte finns någon formell anklagelse mot Medin. De dokument som han och hans kollegor har kunnat se är arresteringsorden mot Joakim Medin. Där står det att han ska gripas, anklagad för att ha förelämpat president Erdogan och för att vara medlem i en terrorgrupp. Och där åklagaren hänvisar till att Medin har intervjuat eller varit i kontakt med av Turkiet terrorstämplade kurdiska grupper i nordöstra Syrien. Och Veysel Ok, advokaten, säger men det här är inga konstigheter. Även turkiska regeringsvänliga journalister har intervjuat personer tillhörande dessa grupper. Så det finns ingen formell anklagelse. Och advokaten säger att det inte finns heller någon tidsgräns för när åklagaren bör komma med ett formellt åtal. Vi kan höra vad han sa.
The prosecutor can write in 1 week or they can write in 6 months or 1 year. This is up to prosecutors.
So this can take a long time.
Yes. Yes. This can take more long time. This can take short time also. This is up to prosecutors.
Samar Hadros alltså, och som har intervjuat då den här advokaten här i studion i Stockholm, Kurdo Baksi, författare och samhällsdebattör. Du har lyssnat, du hörde det här. Din reaktion, du hör här advokaten säga, finns inga formella anklagelser mot Medin?
Alltså det är ju väldigt konstigt. Jag tycker hela det här ärendet är ju någon sorts beställning från, alltså man har bestämt sig i Turkiet nu att gripa utländska journalister. Då började man med en brittisk journalist häromdagen som fick sitta max 17 timmar och kom ut. Och sen är det ju Joakim Medin. Men jag tycker liksom hela det här ärendet också har hanterats dåligt av Sveriges utrikesdepartement.
Men om vi bara går in på det som den här advokaten berättar här, att han, de förhör honom med Google Translate och så vidare.
Och det är så här att Turkiet brukar ha väldigt bra engelsk tolkar i engelska språket. Jag är ju född i det landet och jag vet ju det, och särskilt i Ankara har de ju enormt duktiga juridiska tolkar, rättstolkar och så vidare. Så jag tror att medvetet har man inte velat ta fram en tolk som fungerar. Det är mitt svar.
Du tror det? Eller det är inte så att det har gått väldigt fort här och att man helt enkelt inte har...
Nej, jag tror inte det. Utan man vill ju förhala den här processen så mycket det går bara. Man kommer göra allting långsamt och trögt, tyvärr. Så ser det ut.
Du har ju varit i det här fängelset som han har flyttats till nu, det här högsäkerhetsfängelset. Berätta, hur ser det ut?
Det är strax utanför Istanbul, det är en stor byggnad och jag måste ju säga att jag åt ju lunch där på gästrummet ett par gånger och det var bra mat.
I vilket sammanhang var du där?
Jag besökte ju fångar och som satt där, som jag kände i många år, släktingar faktiskt som satt där också. 2011-2012, och jag kunde ju besöka landet till 2013, sen kan jag inte åka. Sen så är ju det turkiska politiska diskussionen, så ser alltid på det partiledare så här att det här fängelset är kallt, mycket kallt. Alltså man hotar varandra med att skicka människorna till det här fängelset. Alltså det är så ökänt i turkisk politik.
Men vilka
meningsmotståndare, regimkritiker, alla som ogillar Erdogan placeras i det här fängelset.
Det är de man skickar dit.
Och då vet man aldrig när rättegången blir, man vet aldrig om åtal blir av, om det blir en förundersökning. Man vet ingenting, man är i princip kidnappad där.
Men hur tolkar du då att det är just hit som Joakim Medin skickas?
Det är väldigt, väldigt dåligt tecken. Det är inte bra. Det är faktiskt... Ja, de som placeras här på grund av politiska åsikter eller journalistik, då framförallt sitter här många journalister i det här fängelset, så anses de vara fiender till Erdogan-regimen. Och då är man ganska långsam i rättsprocessen. Man försöker behålla dem så många dagar som möjligt där utan att de vet själva att de inte har en anledning. Men det är i princip så är man ju kidnappad där.
Mm. Och du var ju inne på det, du nämnde det nyss. Du tycker att regeringen borde göra vad, svenska regeringen?
För det första, i fredags klockan 12.04 när man fick veta det här, så borde Sveriges utrikesminister kalla upp Turkiets ambassadör.
Varför det?
För att markera, det är ju allvarligt att en svensk journalist på grund av sin yrkesutövning sitter fängslad utan anledning. Det här är mycket allvarligt. Och jag menar, jag har ju i 30 år arbetat med det fria ordet. Och jag har ju gång på gång upprepat det här för utrikesdepartementet i Sverige. Jag har suttit flera gånger i den här studion här och pratat om att det första man gör det är att agera snabbt så fort som möjligt inom det närmaste dygnet när någonting händer. Och här, man har inte gjort två saker. Man har inte, ambassaden i konsulatet i Istanbul har inte lyckats ha konsulärt tillträde. Det är ju en advokat vi lyssnar på som har varit där. Men det, enligt internationella konventioner så har man ju faktiskt ett land rätt att träffa sin medborgare. Och det konsulära tillträdet borde ju Sveriges utrikesdepartement fixa. Men framförallt att man inte har kallat upp Turkiets ambassadör tycker jag är
Men finns det inte en risk att man trappar upp konflikten då om man markerar på det sättet? Att det Nej. Blir svårare att bryta kanske låsta positioner, prestige?
Alltså Turkiet är inte Norge eller Finland. De förstår inte såna här små korta uttalanden på 250 tecken. Utan det som gäller är att symbolhandling, ingenting annat. Jag har pratat där om Kina, om Ryssland, om Belarus, om Turkiet och Iran, Syrien och så vidare under årtionden. Jag vet vad jag pratar om. UD har begått fel.
Vi har sökt, ska vi säga, utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och hon, både för en intervju och kommentar, men hon har avböjt och hänvisar då till en pressträff som hon höll i morse. Och vi kan väl lyssna kort på vad hon sa där.
Att Joakim får komma hem är av högsta prioritet för regeringen. Och jag har stor förståelse för att många vill veta vad vi gör just nu och hur processen framåt ser ut. Och vi arbetar mycket intensivt med fallet både i Stockholm och i Istanbul. Det är en mycket allvarlig situation och vi befinner oss också i ett tidigt skede. Mycket arbete ligger framför oss och av respekt för fallet och för att inte försvåra vårt arbete så kommer vi i nuläget inte kunna gå in på några detaljer. Vi har fått information om vad han anklagas för och att han har flyttats till ett fängelse i Marmara. Men jag kommer som sagt inte att kunna kommentera någonting ytterligare.
Så säger alltså utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och Kurdobaksi, vi hör högsta prioritet. Det är allvarligt och också av respekt för fallet så ska vi inte försvåra arbetet och inte gå in på några detaljer. Finns det inte en poäng med det?
Nej, det är bara retorik. Alltså att hänvisa till kafferep i NATO-toppmötet i Bryssel under veckan.
Jo, men att man kan inte gå in på detaljer. Det kanske gör saker som vi inte vet om.
Jag tycker det är handlingen som räknas, inte retoriken. Utan det så fort som möjligt måste utrikesministern träffa sin utrikesministerkollega i Turkiet eller besöka Joakim Medin i fängelse. För det är bråttom. Det här kan ju ta flera månader. En svensk journalist sitter i ett fängelse.
Men inte det hela vitsen med så kallad tyst diplomati? Vi vet och vi får inte veta vad som sker bakom stängda dörrar.
Men tyst diplomati har vi misslyckats att hämta David Isaak efter 23 år i fängelse i Eritrea. Vi har misslyckats att hämta Gui Minhai, förläggare, svensk medborgare i Kina. Så att, nej, tyst diplomati hjälper inte gentemot Turkiet.
Johan Floderus kom hem till exempel, det är ett exempel.
Ja, det finns ju sådana fall. Men i det här fallet så är det en journalist det gäller och Turkiet är journalister, betraktas journalister som fiender tyvärr.
Från din synvinkel då, vad krävs för att Turkiet ska släppa Joakim Medin?
Det krävs en symbolhandling att Sveriges statsminister eller utrikesminister visar tydligt att man bryr sig om den svenska journalisten, att han är oskyldig, att man begär att få hälsa på honom i fängelset. Även om det är Ramadan nu, det är till på måndag, är det ganska svårt att komma in på fängelse för utomstående. Men jag tycker att man ska kräva det nu, det är första steget man ska ta.
Så du menar att utrikesministern eller statsministern, de borde åka dit, begära att få komma in på fängelset och träffa Joakim Medin? Vad skulle det spela för roll?
Då skulle det skrämma Erdogan och då skulle han ändra sig och tillåta Joakim Medin komma hem.
På vad sätt skulle det skrämma Erdogan?
För det första, jag glömde berätta allvaret i fallet. Alltså, Turkiets presidentkansli går ut och demoniserar en svensk journalist. Det är ganska allvarligt. Jag har aldrig sett presidentkansliet, kommunikationsmyndigheten och desinformationsmyndigheten i Ankara tillsammans angripa en utländsk journalist på det här sättet som man har gjort. Så situationen är mycket allvarlig. Det är därför jag låter lite hård. Mm. Men det är för att jag förstår, jag läser turkiska varje dag, jag ser vad som händer. Jag ser de turkiska tidningarna, Rejuvenia. Så därför så måste man visa att man bryr sig om sin svenska medborgare. Det finns inget annat som kan hjälpa just nu.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Medins fängslande, det är ju en stor internationell nyhet. Vilken uppmärksamhet får det här i Turkiet?
Ja, den uppmärksammas mest av oppositionella medier och medier som anses vara någorlunda oberoende, som inte får finansiering av den turkiska staten. Men ja, den första som var ute och rapporterade om det här, det var ju Anadolu, den statliga nyhetsbyrån. Så ja, absolut, det får ju såklart uppmärksamhet i turkiska medier.
Den statliga nyhetsbyrån styrs av Erdogan, det är viktigt att säga det här också.
Avslutade Kurdo Baksi, som är författare, journalist och debattör. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Stort tack!
Och då ska vi tala om den konkursade batterijätten Northvolt.
Just det, 1700 av bolagets anställda blir kvar. Resten blir arbetsbefriade. Det betyder alltså att personalstyrkan mer än halveras. Det här meddelade bolagets konkursförvaltare Mikael Kubu idag.
Erika Sundén, Ekots reporter. Du finns på plats vid fabriken i Skellefteå. Och är det så att 1700 får stanna eller ännu fler kommer få gå? Det har varit lite olika siffror som vi har bollat med här.
Ja, de här siffrorna är svåra just nu. Men om man håller sig till att 1700 får stanna i alla fall på företaget, så tror jag att man kommer ganska långt. Mm. Men,
så den stora nyheten är att 1700 får stanna eller att över 2000 får gå?
Ja, men det är en bra fråga däremot, för att det har ju, det är ett konkursat företag, så man, det är ingenting är ju givet. Att 1700 personer får stanna är ju liksom en bonus. Så att man kan säga, jag tror ändå att just idag så är det nog så att det är flera tusen som får gå, som är det som, man, som är den stora nyheten.
Och vad möter du för känslor när du pratar med anställda och personer utanför fabriken där?
Men jag skulle säga att uppgivenhet är det ord som jag tänker på i alla fall. För det har ju varit en rad dystra besked ända sedan september när de fick det första varslet. Så har det liksom varit, det har inte varit goda nyheter så att säga, tills för 3 veckor sedan när företaget gick i konkurs. Så att många är ju deppiga och trötta av det här. Och vi har pratat med lite olika personer, men bland annat så pratade min kollega med en fransk ingenjör i Västerås som sa så här om vad han tänker om framtiden för den här fabriken.
I think it's super important for Europe, right? Like to have this kind of autonomy in the battery business. So if somehow some part of Northvolt keeps going on, it will always be better than nothing. And I think as Europeans, like we should all be happy that this is the case.
Ja, ni hör, han hoppas liksom på att vi ändå ska känna någonting för att ha en egen europeisk batteriproduktion. Att det, han tycker att det är viktigt för alla europeer.
Men du, Erika, vad vet vi om vilka det är som kommer att få stanna kvar? Vilken typ av jobb det är som kommer fortsätta behöva folk i den här konkursade företaget?
IF Metall som jag pratade med tidigare, de pratar om i alla fall här i Skellefteå, så handlar det om att de kommer att stänga ner halva fabriken ungefär. Så exakt vilka det handlar om, det är faktiskt oklart för både IF Metall och framförallt för mig då. Men halva fabriken, de har 2 linjer som, den ena har inte gått så himla bra den senaste tiden, och den kommer de nu att stänga ner och flytta över all verksamhet till den första linjen, kan man säga.
Mm. Men du, svåra förhandlingar då, vi får se hur de går. Men hur det än landar så är det ju många som blir arbetsbefriade då, som man säger. Hur kommer det påverka utsikterna för konkursförvaltaren att hitta en köpare?
Ja, IF Metall tror ju att det kommer att försvåra läget avsevärt, och det tror jag alla är överens om. Det är ju liksom, värdet sitter ju inte bara i liksom butikslokalerna, höll jag på att säga, med fabrikslokalerna, utan det är ju mycket kunskap som har byggts upp under de här åren, även om de har varit jobbiga. Men vi kan lyssna på vad Johan Brännström och Birgitta Johansson, som då är båda två är skyddsombud här inne på fabriken här i Skellefteå, vad de säger om just det här med kompetensen.
Värdet på företaget kommer ju gå ner rejält när arbetsvisen börjar ticka. Och det sätter ju väldigt press både på köpare och säljare.
Ja, för mycket av företagets alltså värde ligger ju i kompetensen hos de som har varit med och startat upp den här verksamheten. Och det är ju de som riskerar hamna i det läget att de har bara 3 månader på sig, om ens det. För det, där har du det verkliga kapitalet i företaget.
Mm. Röster från IF Metall alltså. Erika Sundén, du är på plats vid fabriken i Skellefteå. Viktor Jensen kopplar vi in också, ekonomireporter här på Ekot, och du bevakar det här. Vi har ju då stor värdeminskning för Northvolt när kompetensen försvinner, menar facket IF Metall här. Har konkursförvaltaren resonerat någonting kring det här?
Ja, alltså en anledning till att man ändå vill ha kvar så här många anställda, alltså runt 1700, det är för att man har lyckats komma överens med viktiga parter om finansiella garantier så att man kan fortsätta produktionen i Skellefteå bland annat. Att man kan fortsätta en del av verksamheten även om den kommer bli mindre än vad den har varit tidigare. Och där säger konkursförvaltaren att det är sannolikt avgörande för att kunna sälja konkursboet helt eller delvis till någon köpare, att man har fortsatt verksamhet. Och då är det ju just det att man vill behålla kompetens, man vill behålla nyckelanställda, viktig personal. Och då är det ju så att det tror man ska underlätta att hitta en ny köpare, att det ändå finns då runt 1700 anställda kvar som kan producera batterier, och att det ska göra det enklare för en ny köpare att ta över, och att man ändå på det sättet ska öka värdet på konkursboet, att man har produktion igång. Så att man kan ändå se det som att det inte är helt vanligt att man har fortsatt verksamhet i ett konkursdrabbat bolag, men i det här fallet så ser man det alltså som så viktigt att man har lyckats få fram ett sådant avtal, en sån överenskommelse, så att man kan behålla viss del av kompetensen i alla fall. Så det är väl resonemanget, att man måste göra neddragningar för det går inte finansiellt att ha alla anställda kvar, men man vill ändå behålla så många som möjligt för att det ska göra det enklare att sälja konkursboet.
Men vad är planen för de här anställda då? Jag menar, de stannar kvar. De kanske egentligen skulle känna att nej, men jag vet inte hur min framtid ser ut här. Så kanske människor som egentligen omedelbart skulle vilja söka sig någon annanstans.
Ja, en sån risk finns ju, att det är anställda som inte vill vara kvar som får erbjudande från andra arbetsplatser som man ser som är trygga, kanske från andra bolag som inte är i den här osäkra miljön som Northvolt befinner sig i just nu. Men konkursförvaltaren vill ju försöka behålla de anställda då, och säger ju att planen är att fortsätta produktionen fram tills dess att man hittar en köpare, att man hittar en ny ägare eller nya ägare till Northvolt, och att det kanske då kan ta några månader, men att man ändå ska kunna fortsätta ha viss verksamhet just för att ha kvar personal och också till exempel då kunna leverera batterier till, man har ju olika kunder redan nu, till exempel har ju Scania varit ute och pratat om att de hoppas att Northvolt kan fortsätta leverera batterier till dem.
Det är en slags konstgjord andning för företaget så att det inte ska dö helt innan man hittar en köpare alltså.
Ja, men det kan man säga, för det är ju så att ett konkursbo kan ju liksom inte dra på sig nya skulder. De kan ju inte gå med stora siffror i förlust och sådär, utan tanken är ju lite förenklat att det här måste ju gå liksom plus minus noll åtminstone. Så att det har ju gjort att det har varit förhandlingar, enligt Ekots källor så har det varit förhandlingar mellan bland annat konkursförvaltaren, lastbilstillverkaren Scania, Northvolts långivare, för att försöka få till fortsatt produktion, för det har krävts olika typer utav finansiella garantier. Nu har man inte sagt vilka det är som har ställt ut finansiella garantier, men det har krävts alltså olika pengaluften helt enkelt för att man ska kunna fortsätta produktionen då, för att man kan ju inte dra på sig nya skulder i en konkurs liksom. Nej. Det är ju därför Northvolt gick i konkurs, för att man inte var lönsamma när det kom till tillverkningen. Så att det är ju en sak som man har jobbat fram då, ett sånt här avtal för att kunna fortsätta tillverka batterier. Och så återstår det att se hur långt tid kan man fortsätta tillverka batterier innan man får klart med en ny ägare, för det kommer ju vara det viktigaste i slutet. Lyckas man få till,
ja, hur länge klarar Northvolt hålla igång produktionen då med de här 1700 som blir kvar?
Ja, det är så länge som de som måste ställa ut finansiella garantier som måste kanske betala mer för batterierna än innan är villiga att göra det. Och den frågan hänger ju lite i luften. Det vet vi inte hur lång tid det är. Men konkursförvaltarna har pratat om att det troligen handlar om flera månader som man behöver ha igång produktionen tills dess att en eventuell köpare kan finnas på plats.
Och för att fortsätta bara lite kort, Viktor Jensen, med den här sjukdomsmetaforen. Alltså, vem är intresserad av att köpa patienten i det här läget?
Ja, det säger konkursförvaltaren att det finns flera intressenter, men de senaste veckorna så har Mikael Kube som är konkursförvaltare inte velat svara på några frågor kring hur försäljningsprocessen går eller så, men det har sagts att det finns flera intressenter, att det ska handla både om till exempel företag från fordonsindustrin och företag från batteriindustrin. Och det var ju också så att innan Northvolts konkurs så hade man ett väldigt omfattande arbete med att försöka hitta ny ägare, och man hade kontakt med runt 170 potentiella investerare. Det är ju en väldigt stor process, och då sa också konkursförvaltaren det att det fanns en lista med olika intressenter och att man då skulle börja titta på den här listan också. Vilka intressenter fanns sen innan som kanske redan har gjort en del arbete, vet lite vad Northvolt innehåller, vad det är för typ av företag, och det kanske skulle kunna snabba på en affär till exempel. Men det återstår att se om någon av dem är villiga att ta över Northvolt nu efter konkursen, för till exempel så slipper man ju alla skulder som hade Northvolt hade innan, så att det är klart att till viss del så kan det underlätta.
Säger Viktor Jensen, Ekots ekonomireporter. Tack ska du ha. Tack också Erika Sundén som är vår reporter på plats i Skellefteå.
Och då ska vi hinna sticka emellan med en väldigt speciell blixtvisit i helgen. Det var nämligen Finlands president Alexander Stubb som åkte till Florida för att spela golf med Donald Trump. Och inte bara spela golf utan också prata om kriget i Ukraina. Och vi kan väl lyssna.
Hyökkäyssodassahan on ollut vain yksi aloittaja. Ja korostin sitä, että Putiniin ei voi luottaa. Ja Suomen lähtökohta ja tämän myös presidentille.
Ja, det är Finlands president Alexander Stubb från en pressträff i London i helgen om det här mötet med Donald Trump. Jag underströk att det inte går att lita på Putin. Finlands utgångspunkt, som jag också framförde till president Trump, är att man måste skapa en vapenvila. Och för att det ska lyckas krävs det ett datum. Och vår åsikt, sa Alexander Stubb, är att den 20 april skulle vara en bra tidpunkt för en heltäckande vapenvila utan några som helst förhandskrav.
Carina Holmberg, Ekots Nordenkorrespondent, du finns i Helsingfors. Ja, har Alexander Stubb fått något gehör för det här?
Alltså exakt vad som sades under den där golfrundan, det vet vi ju inte, men vi vet ju i alla fall att det här var ett gyllene tillfälle för Alexander Stubb att nå fram till Trump i en miljö där han trivs. Och de här bilderna som har koblats ut efteråt på Stubb och Trump bredvid varann är lite liknande vita pikétröjor, leende. Det visar ju ändå att det här mötet var lyckat. Och vad vi också vet är ju att Trump dagen efter på söndagen på eget initiativ tog kontakt med en amerikansk journalist och uttryckte kritik mot Putin som han inte har gjort förut. Ganska kraftfull sådan.
Hur mycket hade kommit ut om det här mötet innan? Eller var det så att han bara drog iväg Stubb och så hade de pratat sinsemellan? Jag kommer att hälsa på. Eller vad visste man innan?
Ja, ingenting skulle jag säga. Det här var ju ett helt inofficiellt möte mellan Stubb och Trump på golfbanan. Inga journalister på plats, så att det var helt informella samtal. Och man kan ju, nu är jag ingen golfare själv, men jag vet ju ändå att det tar lång tid och man hinner ju prata en hel del. Och Stubb säger så ha fått 7 timmar privat tid ihop med Trump. Det var frukost och det var golf och det var lunch. Man har ju ändå hunnit att prata en hel del. Sen sägs det att det här ligger lite i en linje som Stubb har haft och en tanke om att odla de här relationerna och att också utnyttja sina goda språkkunskaper och sin kraftfulla golfsving. Redan under sin presidentvalskampanj så nämnde han det här i svar på frågor från väljare här i Finland, hur han skulle liksom närma sig USA, och då pratade han om det här att han skulle vilja spela golf med Trump.
Men du, varför gick Trump med på det här mötet om det var så många timmar med Finlands president Alexander Stubb?
Ja, Det finns inga officiella eller självklara svar på det. Det handlar nog helt enkelt om goda relationer. Det pratas också om att Stubb kan jargongen. Han har varit studerat i USA i en republikansk stat och kan det här och har som sagt också försökt att komma få till det här. Och Trump har ju liksom uttryckt ändå att tidigare så där på Trump-vis att ja, men Stubb, han är en bra kille ungefär. Så att det där är nog sådant som har odlats och försökt komma till i helt inofficiellt.
Men du, i sak då, Carina Holmberg, vapenvila redan 20 april, det var det som Alexander Stubb presenterade på den här presskonferensen, att det tycker han det är en bra tidpunkt, det borde vi få till. Vad talar för att det går att lösa? Det är ju väldigt kort om tid från nu.
Ja, enligt Stubb själv så är det tiden som talar för det och Trumps dåliga tålamod. Stubb sa på den här pressträffen att ja, Trump börjar få lite dåligt tålamod med Putin. Och Stubb kunde ju då också framföra det här budskapet att Ryssland håller på med en förhalningstaktik och att det inte går att lita på Putin. Sen också i korten så ligger det här då en önskan om att man ska också ha kraftiga sanktioner som man ska ta fram ihop med en republikansk senator Lindsey Graham som också var med på den här golfrundan. Och att de här kraftfulla sanktionerna då ska användas som press mot Ryssland för att få till det här och att ett bestämt datum gör att det också blir en tydligare press på Ryssland.
Och 20 april talade man om då. Men du, innan vi slutar då, Finlands roll här, vad är det Alexander Stubb hoppas på, tror du? Ska han ha någon medlarroll eller vad vill han inta?
Ja, men det talas ju om detta och att Stubb har velat få den här rollen som när det talades om att Europa behöver en ny ledare, att det skulle vara Stubb som skulle ta den och axla den manteln. Det finns ju inte något sånt officiellt uppdrag till Stubb, men lite inofficiellt så har han tagit det här och vi har ju sett honom i andra sammanhang tidigare också sitta liksom på de här toppmötena på första raden ihop med Zelensky, Macron, Starmer och Stubb. Så att det finns en önskan, tror jag, hos Stubb och Finland att ta en större roll i det här arbetet.
Carina Holmberg, Ekots Norden-korrespondent, med oss direkt från Helsingfors.
Till Armenien och konflikten med grannlandet Azerbajdzjan. Det handlar om regionen Nagorno-Karabach som pågått i decennier. Nu säger båda sidor att en historisk fredsöverenskommelse kan vara nära.
Och samtidigt så är misstron mellan ländernas befolkningar mycket stor. Hösten för 2 år sedan då tvingades ju över 100 000 armenier lämna sina hem när Azerbajdzjan tog över kontrollen av Nagorno-Karabach.
Brödbakerskan Donara Gasparian var en av dem.
Vi var på marknaden i Stepanakert, huvudorten i Nagorno-Karabach, den 19 september när vi hörde beskjutningen. Människor började gråta, skrika. Vi gick ner i en källare i en byggnad intill. Donara Gasparian var på marknaden som varje dag och sålde sina bröd. De traditionella, avlånga tunnbröden fyllda med färska örter. Dagen efter fick de höra att staden var omringad och att de måste ge sig av. Jag förstod då, säger Donara Gasparian, att vi aldrig mer kommer få återvända hem. Den 19 september 2023 inledde Azerbajdzjan vad som kallades för en antiterroroperation för att tvinga armenier i Nagorno-Karabach att lägga ner sina vapen. Operationen, sa man, riktades inte mot civilbefolkningen, men på bara några dagar lämnade hela den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach sina hem, omkring 100 000 människor. I Armenien kallar man det som hände för etnisk rensning. Vårt arv, koriander, salladsblad, spinat, svinmålla, rödbetsblad, lommegräs, violblad, dill, vårlök. Donara Gasparian räknar upp några av de 17 olika örter och gröna blad som måste till för att det ska bli ett äkta jingalo-bröd. Hon började baka och sälja brödet under det första kriget mellan Armenien och Azerbaijan på 90-talet. Mina barn var små. Min man var i kriget. Det fanns ingen elektricitet, ingen gas. Vi gick ut och plockade örter, bakade bröden hemma. Min svärmor sålde dem på marknaden. Soldaterna var våra kunder. Efter det första kriget mellan Armenien och Azerbaijan som bröt ut i samband med Sovjetunionens sammanbrott stod Armenien som segrare. Tog kontrollen över regionen Nagorno-Karabakh som ligger i Azerbaijan men där armenier varit i majoritet. Den gången tvingades tiotusentals azerier lämna sina hem. När kriget återbröt ut hösten 2020 var styrkeförhållandet det omvända. Armenien förlorade och 3 år senare nåddes kulmen då hela den armeniska befolkningen tvingades bort från Nagorno-Karabakh. Det är en hemsk känsla att behöva lämna det hus du byggt och bott i över 40 år, säger Donara Gasparian. De senaste 5 åren har samtal pågått mellan Azerbaijan och Armenien för att nå en varaktig fred. Slutgiltigt bestämma var landgränserna ska gå, hur freden ska upprätthållas, hur människor ska kunna röra sig. Nu, säger ländernas ledare, är ett avtal nära, i alla fall i teorin. Den 13 mars meddelade Azerbaijans utrikesminister att Armenien gått med på 2 kvarstående punkter i avtalet. Samma dag bekräftade Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan att en text till ett fredsavtal förhandlats fram. Fast samtidigt framgick det att vissa tvistefrågor kvarstår. Som kravet på att Armenien ska ändra en skrivning i sin grundlag som, enligt Azerbaijan, innebär fortsatt armeniskt anspråk på azerbaijansk mark. Det, säger den armeniska sidan, stämmer inte.
Jag är Alexander Iskandarian, jag är politolog.
Statsvetaren Alexander Iskandarian, som leder Kaukasusinstitutet i Armeniens huvudstad Yerevan, tror inte på något fredsavtal. För att uppnå fred krävs en vilja till fred. Och den finns inte. I alla fall inte i Azerbaijans huvudstad Baku, säger Iskandarian. Och bedyrar att han inte säger det för att framställa Azerbaijan som boven i dramat. Tidigare, säger han, var ju rollerna de omvända då när Armenien agerade utifrån en styrkeposition. Nu är det Azerbaijan som är den starkare parten och som därmed kan fortsätta lägga fram krav och sätta press på Armenien. Retoriken från Azerbaijans president Ilham Aliyev har den senaste tiden varit hård. Som här i en intervju med azerbaijanska journalister där han kallade Armenien för en fasciststat. Fascismen, sa Aliyev, måste utrotas. Antingen gör Armeniens ledare det eller så gör vi det. En retorik som fick många i Armenien att tänka på Rysslands retorik i förhållande till Ukraina. Och liksom Rysslands Vladimir Putin hävdar historisk rätt till ukrainsk mark talar Azerbaijans ledare om delar av Armenien som västra Azerbaijan. Dit hundratusentals azerier, enligt presidenten, har rätt att återvända. I en intervju med Ekot säger president Aliyevs särskilde sändebud Elchin Amirbayov att presidentens uttalanden inte ska tolkas som att Azerbaijan har anspråk på Armeniens territorium.
By saying Western Azerbaijan, we do not put forward or do not have any territorial claim to today's Armenia's territory. What we say that those are historically Azerbaijani lands where Azerbaijani population used to constitute majority.
Men i Armenien litar människor inte på Azerbaijans ledare. Vi litar inte på Armenien heller, Selchin Amirbayev.
Unfortunately, we have a serious and very legitimate concerns about their real intentions.
I senare intervjuer har Amirbayev sagt att fönstret för att skriva under ett fredsavtal kan komma att stängas och att kravet på att Armenien ändrar i sin grundlag ligger fast. Donara Gasparian serverar te, kakor och nygräddade bröd med färska örter. Bara en månad efter att hon tvingats från sitt hem i Nagorno-Karabach öppnade hon bageri och café i Yerevan. I en tidigare karaokebar i utkanten av centrum. Affärerna gick bättre på marknaden i Stepanakert, men ryktet har spridit sig och nu hittar kunderna hit. Vid bordet intill sitter två militärer och äter traditionella tunnbröd från Nagorno-Karabach till lunch. Donara Gasparian föddes i Nagorno-Karabach, växte upp där, gifte sig där. Vårt hus, säger hon, låg inte långt från marknaden där hon sålde sina bröd. Nu vet hon inte om huset står kvar. Ytterligare en påtvingad folkomflyttning har skett i en decennielång konflikt. Men trots allt finns hoppet där om att en dag kunna återvända hem. Det finns ingen mark som vår, säger Donara Gasparian.
Och det var Johanna Melén som gav oss det reportaget.
Och då har Anders Hjelmin, Ekots arbetsmarknadsreporter, kommit in i studion. Det är ju intensiva förhandlingar att få till avtal på arbetsmarknaden. Det är deadline klockan vid midnatt ikväll.
Ja, ja, så är det.
Så, och hur går det? Hur är läget?
Ja, vad ska man säga? De som jag har pratat med under dagen säger ju att det är svårt läge, att de fortfarande står långt ifrån varandra. Det senaste jag hörde var att nu är det ett väldigt känsligt läge i förhandlingarna och man jobbar fortfarande med målet med att bli klara före midnatt.
Är det så här det brukar låta? Du har ju följt många avtalsrörelser.
Ja, men det är ju faktiskt det. Jag fick en tabell från Medlingsinstitutet som visar att alla de fyra senaste avtalsrörelserna så är det just alltså den sista dagen man har blivit klara. 2016, 2017, 2020 och 2023, de här förhandlingarna. Så man har gått i mål sista mars och har haft ett färdigt avtal den 1 april.
Och varför är det alltid så där att det manglas in i det sista?
Det är väl någonting med deadlines som gör att folk får ända nu. Och så är det väl för förhandlingarna också, att det måste till en ordentlig press för att de på allvar ska börja förhandla med varandra. Det är väl den tolkning man får göra.
Ingångsvärdena här då, budet från medlarna, det var 7,7% löneökning över 3 år. Oacceptabelt, sa facken. Precis. Kan man nämna någon annan siffra som har bollats här?
Ja, men om man ska förstå den där 7,7% på 3 år, om man tar den i årstakt så att säga, vad det blir för varje år räknat i snitt, så blir det knappt 2,6, och fackens ursprungskrav är på 4,2. Så där har man kanske då spannet som det här rör sig mellan nu. Alltså det här första budet som var på 2,6 i årstakt och ursprungskravet på 4,2. Ja, någonstans däremellan kommer man ju hamna. Mm.
Hur mycket i de här förhandlingarna nu pratas det om det som brukar vara en fråga ibland i avtalsrörelsen också, själva arbetstiden? Hur väger det där in?
Den hänger ihop med lönen, kan man säga. Och facken har ju tydliga krav den här gången på arbetstidsförkortning. Just inom industrin så har man ju avtal där det ingår av arbetstidsförkortning och har gjort det under en lång tid. Och de systemen vill facken fortsätta bygga ut. Och så vill man införa det också på vissa områden där det inte finns. Medan arbetsgivarna, de är oroliga för vad politikerna ska hitta på den här frågan. Att det ska bli lagstiftad kortare arbetstid. Och då vill de ha en form av försäkring. Om det blir lagstiftad kortare arbetstid, då måste vi vara överens här i förhandlingen om att det vi redan har haft ska fasas ut i motsvarande grad. Så den där frågan har komplicerat hela den här förhandlingen.
Mm. Hur stabilt kommer det att bli då? Hur många år, avtal över hur många år tror du?
Ja, det hänger ju också ihop med just den här slutförhandlingen som de är inne i precis nu, alltså med löneökningsnivån. Alltså blir det ett treårsavtal, då kan de ju få in fler andra saker i det där avtalet, brukar ofta arbetsgivarna hävda. Alltså att, och det vill facken också, om de vill få till mer till exempel kring arbetstidsförkortning. Då kanske det är svårt att göra det på ett år. Kommer man överens om bara ett ettårsavtal så blir det i princip bara pengarna. Mm.
Hur avgörande blir det här nu då, det här avtalet, för hur det blir på resten av arbetsmarknaden? Ja, men
det är det viktigaste avtalet. Alltså det, totalt är det ju över 3 miljoner anställda, 3,4 är det va, som ska få nya anställnings- eller inte kollektivavtal som berör dem. Och det här avtalet ska styra löneökningarna för alla andra. Det här ska bli en norm, det här som kallas för märket. Så det som de här industriparterna enas om när det gäller löneökningarna, kostnaderna för företaget, det kommer bli väldigt avgörande för hur det går för alla andra sen.
Mm. Vad är viktigast i det här läget då? Är det den här arbetstidsförkortningen eller är det själva procentsatsen som från fackets sida, om vi börjar där?
Alltså jag tycker mig ha fått signaler om att man kanske har någon lösning på gång på de här arbetstidsförkortningen också mertidsfrågan. Alltså man ska få mer ersättning om man jobbar utöver sin arbetstid som deltidsanställd. Så att nu i slutet så är det framförallt pengarna och nivåfrågan som är grejen, tillsammans med hur långt avtal som ska sättas.
Ja, de har några timmar på sig fram till midnatt. När är det klart då, tror du?
Ja du, det verkar nästan dumt att gissa om det, men det kan ju bli klart både om några timmar, det kan bli klart vid midnatt, eller de kan stoppa klockan så att de är klara mitt i natten. Det finns många tänkbara lösningar, men ett avtal tror jag kommer vara färdigt imorgon.
Tack Anders. Anders Kjellmin alltså, vår arbetsmarknadsreporter.
Och då, ja, vi hinner höra vad 17:15 ska ägna sig åt.
Ja, bland mycket annat förstås domarna i Frankrike idag mot ytterhögern och hur det påverkar politiken där framöver. Mm.
Säger Per Edberg, Helena Groll och Mikael Sjödell här i Studio 15. Och Gustav Fransén var det som producerade denna eftermiddag.
Kvart i sex ekot. 1700 av Northvolts anställda får jobba kvar, de andra får gå. I Frankrike ser Marine Le Pens politiska karriär på ytterhögerkanten ut att vara över. Och från Afrika kommer varningar om att uppemot 1 miljon barn riskerar att dö om USA drar in biståndet till vaccinationer. Det är rubrikerna ikväll. Per Edberg i studion. Ja, runt 1700 personer kommer alltså att tills vidare få jobba kvar på konkursade Northvolt i Sverige. Men flera tusen tvingas samtidigt lämna sina jobb. Johan Brännström är skyddsombud på IF Metall i Skellefteå.
Ja, de flesta är väl ledsna, uppgivna. De har ju kommit hit med väldigt mycket hopp och drömmar och lämnat väldigt mycket bakom sig. Det är ju också väldigt synd om alla lokala skellefteåbor som jobbar här. De har ju lite mer valmöjligheter, men det kommer ju bli en kass situation för hela kommunen.
Det är nu klart att det ska bli fortsatt drift och produktion hos batteritillverkaren Northvolt trots konkursen. Enligt konkursförvaltaren så har man nått en överenskommelse som innehåller finansiella garantier och som gör det möjligt att fortsätta verksamheten. Men det kommer bli en mindre verksamhet än tidigare. Och det här betyder att runt 1700 anställda får jobba kvar i Sverige och dessutom ett antal anställda i utländska dotterbolag. Det i sin tur innebär att det är tusentals anställda som nu tvingas sluta och som kommer att bli arbetsbefriade. Innan konkursen så hade Northvolt runt 5000 anställda. I ett pressmeddelande skriver konkursförvaltaren att det trots de stora neddragningarna är positivt att verksamheten i viss utsträckning kan fortgå och att det sannolikt är avgörande för att kunna sälja konkursboet helt eller delvis. Det pågår nu en jakt på att försöka hitta en ny ägare till Northvolt. Fransmannen Valentin Barbarchaud jobbar i Västerås och han kom hit för att jobba för 5 år sedan.
Yeah, it's of course challenging and it's very stressful. I think a big part of why it is stressful is We don't have so much information. We know that there are some negotiations maybe for a buyout going on, but we don't know anything about it, how long it will take. Now we know that there will be redundancies, so we don't know who will be part of these redundancies yet.
Han säger att det är utmanande tider och stressande att inte veta vad som kommer hända framöver.
Reportrar Erika Sundén, Tobias Sandblad och Viktor Jensen. I Frankrike kom idag domen mot Marine Le Pen och flera andra av topparna inom ytterhögern, Nationell Samling. Marine Le Pen dömdes till villkorligt fängelsestraff och fotboja och hon får inte heller kandidera till presidentposten i valet 2027 om den här domen står sig. Vår korrespondent Cecilia Blomberg säger så här om hur detta kommer påverka hennes politiska karriär framöver.
Man kan ju inte veta om hon kommer att komma tillbaka, men det är ett stort hack i alla fall i den karriären. Under 5 år som sagt så kan hon inte väljas till några politiska ämbeten. Man kanske också bara ska säga att det är fängelsestraffet. Det är 2 år med elektronisk fotboja.
Dagens domar då, hur pass hårt slag är det för partiet Nationell Samling?
Nej, men hon är ju deras toppnamn till presidentposten och allt har ju pekat mot att hon hade stora chanser att gå vidare till sista omgången och även kunna bli vald till Frankrikes president. Och det finns ju inte riktigt någon som har samma kapacitet som henne just nu. Kronprinsen Jordan Bardella, han är så pass ung och så pass färsk och också rätt mycket upplärning av Marine Le Pen, så är det frågan om han kan axla den rollen fullt ut och få väljarnas stöd på samma sätt.
Om vi tittar lite på domen idag då, vad är det för brott som har begåtts här enligt domstolen?
Marine Le Pen har varit hjärnan bakom att flytta pengar som ska användas till att anställa assistenter i EU-parlamentet till att istället använda de pengarna till att bygga upp sitt interna partis arbete nationellt i Frankrike. Och det får man verkligen inte göra. Det rör sig om stora summor och det har pågått över lång tid.
Och jag antar att det har kommit en hel del reaktioner. Det här har ju varit en väldigt uppmärksammad rättegång. Vad säger folk?
Det var väldigt lätt att få folk att prata faktiskt. Det hade jag inte räknat med. Men den första jag pratade med faktiskt, som heter Jacques, han tyckte ändå att det visade att domstolarna har integritet och att det ändå var rättvist. Vi kan lyssna på honom.
Je pense que la justice a été rendue de manière impartiale parce qu'il est anormal que sous des raisons politiques voire démocratiques une personne se place au-dessus de la mêlée.
Ja, han tycker inte att man kan ställa sig ovanför lagen. Han tycker inte heller håller med här argumentet som Marine Le Pen har, att det här hotar henne i en politisk situation då hon kan bli vald som president. Han hänvisar till andra tidigare presidenter som har råkat ut för liknande saker, så att han tycker att domstolarna har gjort sitt jobb fria från politiken.
En nöjd schack alltså, men jag antar att det finns en hel del kritik också.
Ja, alltså, det som gjorde mig lite mer förmodad var att jag stoppade en man som var från Mali, Camara. Han är inte ens fransk medborgare, kanske inte hör till de som brukar kramas av Nationell Samling. Men så här säger han.
Jag hade en kollega som sa Marine Le Pen som inte hade kandidat. Jag trodde det var bizarre.
Vous pensez que c'est plutôt une question de politique que de justice?
Je pensais que c'est les questions de politique, moi personnellement, ouais.
Ja, han tyckte att det var verkligen konstigt hela domen, att han är övertygad om att det snarare är en politisk dom än att det handlar om att det är rättvisa som skipats.
Till sist, Cecilia, vad händer nu då? Vad säger Le Pen själv om det här?
Ja, hon reste och gick ifrån domstolen idag och har inte uttalat sig sedan dess. Hennes advokat har meddelat att domen kommer att överklagas. De går inte med på det här överhuvudtaget. Marine Le Pen kan vi lyssna på 8 i fransk tv. Då kommer hon ge sin version av vad som har hänt idag.
Rapporterade vår korrespondent Cecilia Blomberg. Liberalernas jämställdhetsminister Paulina Brandberg avgår. Skälet är att hon vill tillbringa mer tid med sin familj, uppger hon för TT. Samtidigt har Liberalernas partisekreterare Jakob Olofsgård idag meddelat att han också slutar och istället ska ägna sig åt sakpolitik, rapporterade Dagens Nyheter. Ekot söker Paulina Brandberg och Jakob Olofsgård för en kommentar. Regeringen borde satsa mer på förebyggande åtgärder för att förhindra skolattacker, uppger flera kommuner i en enkät som Ekot har gjort. Den här undersökningen visar också att många kommuner faktiskt redan är igång med vissa av de säkerhetsåtgärder som regeringen vill lagstifta om. Johan Persson är utbildningsminister.
Jag välkomnar det här. Jag är glad att så många övar och tar ansvar för detta idag.
220 kommuner har svarat på Ekots enkät efter massskjutningen i Örebro. Majoriteten uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat kring pågående dödligt våld i varierande omfattning i de olika skolformerna med framförallt personalen. Uppemot 200 kommuner svarar att det finns kris- eller beredskapsplaner som tar höjd för skolattentat. Från och med den 1 juli så väntas den här sortens åtgärder bli ett lagkrav. Johan Persson är utbildningsminister.
Det är viktigt att alla skolor har en beredskapsplan där man planerar och i olika grad övar detta också så konkret som möjligt.
Andra föreslagna åtgärder är starkare skalskydd för att hålla obehöriga borta från skolområdet samt rätten att söka igenom väskor. Och till det här vill regeringen införa ett statsbidrag på 300 miljoner kronor för i år samt skjuta till 68 miljoner kronor årligen. Flera kommuner svarar i Ekots enkät att de gärna hade sett resurser från regeringen även till förebyggande åtgärder för att förhindra skolattacker. Marianne Stöckel är gymnasiechef på Lapplands kommunalförbund där Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala ingår.
Att man på något sätt fångar upp de här personerna som riskerar att radikaliseras. Alltså jag tänker på förstärkt elevhälsa, skolsköterskor, kuratorer, psykologer.
Utbildningsminister Johan Persson säger att det nu pågår en utredning om en förstärkt elevhälsa som väntas bli klar till sommaren.
För att möta både deras psykiska utmaningar och deras fysiska utmaningar på plats.
Utbildningsministern Johan Persson och reporter här var Dimitri Lennartsson. Regeringen får kritik av friskolebranschen för att inte hinna med frågan om att införa ett gemensamt obligatoriskt skolval som finns med i Tidöavtalet. Det är fel prioritering, säger Andreas Mörk som är chef för Almega Utbildning, en bransch- och arbetsgivarorganisation för friskolor.
Det här är nog den viktigaste utredningen för att skapa ett gemensamt hållbart skolsystem. Att valen till skolorna görs på ett rättssäkert och ett bra sätt. Så jag hade gjort en annan prioritering än vad regeringen har gjort.
Det var i morse som Ekot kunde berätta att den omstridda frågan om att införa ett obligatoriskt skolval inte kommer bli verklighet under den här mandatperioden. Förvisso förhandlar Tidöpartierna om direktiv till en utredning, men tiden har gått ut för att hinna få fram ett förslag som kan klubbas av riksdagen. Lotta Edholm hänvisar till tidsskäl att utbildningsdepartementet hanterat en rad andra omfattande utredningar. Men det är alltså en prioritering som friskolornas Andreas Mörk inte står bakom.
Jag tycker att det är en rättssäkerhetsfråga där alla elever får möjlighet att välja och att regelverket ser likadant ut över landet.
En del i det skulle vara att reglera friskolornas köer. En fråga där Tidöpartierna har olika ingångar, men som Andreas Mörk är öppen för, även om en gräns på en kötid på max 1 år som Liberalerna förespråkar är för kort, anser han.
Jag tror att föräldrarna behöver tillräckligt lång planeringshorisont för att skapa en trygghet både för dem själva och för sitt barn. Och då tror jag kanske 1 år är för kort.
Reporter Katarina Helmersson i Kvart i sex Ekot i P1 där vi nu går utrikes igen. USAs planer på att stoppa pengar till vaccinationer i Afrika riskerar nämligen att få katastrofala följder enligt organisationen Gavi som ger de här vaccinationerna. Organisationen hävdar att uppemot 1 miljon barn riskerar att dö. Hjälparbetaren Aisha besökte nyligen ett flyktingläger i Somalia.
Children in particular are bearing the brunt of these cuts. They're facing increased risks of malnutrition, disease and lack of, you know, serious medical care.
Det är barnen som påverkas mest. Risken för undernäring ökar. Sjukdomar sprids och de går miste om livsavgörande vaccin, säger Aisha. Själv förlorade hon jobbet på en hjälporganisation i Somalia efter beskedet om Trumps frysta bistånd. Hon beskriver situationen på flyktinglägren i södra och mellersta Somalia som hemsk. Ett dokument som tidningen New York Times tagit del av visar att Donald Trumps administration planerar att göra en omfattande nedskärning i finansieringen till den globala vaccinalliansen Gavi. Organisationen köper in livsavgörande vaccin till barn i utvecklingsländer. Vaccin som sedan organisationens start för 25 år sedan har räddat livet på nästan 20 miljoner barn. Med förslaget skulle sjukdomar som mässling, tuberkulos och polio som förebyggs genom vaccin leda till döden för många, enligt organisationens uppskattning. USA är organisationens tredje största biståndsgivare och ett indraget bistånd skulle få stora konsekvenser. Med Trumps förslag skulle endast en liten andel, 75 miljoner barn av de 500 miljoner som är i behov av vaccin i världen, kunna få hjälp. Enligt det läckta dokumentet kommer USA till viss del fortsätta finansiera läkemedel för sjukdomarna HIV och AIDS. Mona Ismail-Jama, Nairobi.
Tre av de fyra amerikanska soldater som försvann i Litauen förra veckan när deras fordon hamnade i ett träsk och sjönk har nu hittats döda. Den fjärde soldaten har inte hittats än, men sökandet fortsätter enligt Litauens president. I skuggan av kriget i Ukraina pågår den långdragna konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan, men där ett fredsavtal nu sägs vara nära. Samtidigt är misstron mellan de båda länderna fortfarande mycket stor, inte minst sedan över 100 000 människor tvingades fly från sina hem hösten 23. Vår reporter har träffat en av dem som tvingades att lämna allting.
Det är en hemsk känsla att behöva lämna det hus du byggt och bott i över 40 år, säger Donara Gasparian. Hon var på marknaden i Stepanakert, huvudorten i Nagorno-Karabach, när beskjutningen började den 19 september 2023. Då, när Azerbajdzjan genomförde vad som kallades en antiterroroperation och slutgiltigt tog över kontrollen av den region man stridit med Armenien om i decennier, som ligger i Azerbajdzjan men som länge haft en armenisk majoritetsbefolkning. Under dagarna som följde packade armenierna som bodde där in sig i bilar och bussar och flydde därifrån. Kaotiska scener utspelade sig på vägen som leder från Nagorno-Karabach in i Armenien. Jag förstod då att vi aldrig mer kommer få återvända hem, säger Donara Gasparian, som nu lever med sin familj i Armeniens huvudstad Yerevan. I Armenien kallar man det som hände för etnisk rensning. Ännu en påtvingad folkomflyttning. Sedan kriget först bröt ut på 90-talet har tiotusentals människor, azerier och armenier, tvingats från sina hem i olika omgångar. Under några års tid har fredssamtal pågått för att en gång för alla bestämma var gränserna mellan länderna ska gå, hur freden ska upprätthållas. Nyligen har ledare för både Azerbajdzjan och Armenien sagt att en färdig text till avtal finns, men samtidigt kvarstår flera tvistefrågor. Som ett krav från Azerbajdzjan att Armenien ändrar en skrivning i sin grundlag som rör Nagorno-Karabach.
Rapporterade Johanna Melén. Stockholmsbörsen stängde ner 1,7 idag, London backade 0,9 och Frankfurt backade 1,3. Dow Jones just nu upp 0,2, Nasdaq ner 1,4. Dollarn 10 kronor och 6 öre, euron 10,86. De kreativa branscherna i Sverige har blivit en betydande ekonomisk faktor, visar en ny rapport som Kulturnytt har tagit del av idag. Mårten Andersén från Kulturnytt, ska vi kanske börja med att reda ut det här begreppet kreativa branscher, vad är det?
Ja, men det är allt ifrån industrier som mode, reklam och musikbranscherna till lite mer småskaligt då, litteratur och konst, men också film, tv och radio.
Och den ekonomiska betydelsen då har ökat alltså?
Ja, i senaste regeringsförklaringen utnämndes faktiskt de kreativa branscherna till en av våra basnäringar. Och det är också regeringen som har givit föreningen Kreativ sektor i uppdrag att göra den här kartläggningen.
Och vad visar den då?
Den visar att den här nya basnäringen omsätter 650 miljarder kronor och sysselsätter nästan en kvarts miljon människor, 247 000 för att vara lite mer exakt. Men också att det behövs både kompetenshöjande insatser och kapitaltillskott om man vill öka de här näringarnas genomslag utanför Sverige, alltså exporten. Elisabeth Widlund Fornelius är kansliansvarig på Kreativ sektor.
Nu hoppas vi väldigt mycket på att politiken samordnar sig ännu mer kring de här branscherna, för att branscherna spänner över många olika politikområden och stora delar av näringslivet.
Elisabeth Widlund Fornelius vid Kreativ sektor. Tack så mycket Mårten Andersén vid Kulturnytt. Och varsågod Jonas Enarsson på Radiosporten.
Ja, och sporten med speedway.
Speedway-stjärnan Ty Woffinden hålls nedsövd, men hans tillstånd är stabilt efter gårdagens krasch. Det meddelar hans polska klubb på sin hemsida. Det var under söndagen som 34-åringen fick föras till sjukhus med helikopter i samband med en träningsmatch i Polen. Klubben skriver att han opererades under natten och anlände till sjukhuset med flera frakturer samt en bröstskada. Woffinden har 3 VM-guld och tillhör för tillfället Västervik.
Rapporterar Gustav Bjärresten, fotboll.
Det kom kraftfulla reaktioner under Halmstad BKs hemmapremiär igår eftersom att storsponsorn Carl Bennett valt att dra in sitt stöd med anledning av de bengalbränningar som skett på arenan. Industrimannen var själv på plats på Örjans vall igår och ger sin syn på saken.
Det är ju synd att man inte kan respektera de regler som finns. Slutar man med bengal och så stöder jag klubben.
Reporter William Valdetoft. Sportextra P4 ikväll blir en häftig radioidrottsupplevelse med allsvensk fotboll, slutspelshockey och handboll.
Tack för det Jonas. Vad gäller vädret imorgon så får Götaland och Svealand soligt. Över Norrland tätnar molnen från väster. Och i fjällen blir det en del regn eller i de norra delarna snö. Även delar av Norrlands inland kan få en del regn imorgon. 15 grader varmt i söder. 0-gradigt i norr. Producent ikväll Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
Nu börjar de krypa fram, de ulliga bulliga humlorna. Och ny forskning kan berätta när de kommer just där du bor. Men vad är det som gör att vi gillar humlor, även vi som tycker illa om eller rädda för nästan alla andra insekter? Och vad var det med humlorna som fick skådespelerskan Gabby Stenberg, känd från bland annat såpan Rederiet, att i ett evigt livsprojekt spela in deras ljud, skriva musik om dem och till och med konstruera ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr? I Vetenskapspodden idag ägnar vi oss åt de här djuren som gör oss glada och som vi tror är så gulliga utan att tänka på att deras livsstil kan innefatta att döda och äta upp både barn och barnbarn. Jag heter Lena Nordlund. Och med oss idag så har vi Anna Persson, ekolog och humleforskare vid Lunds universitet som forskar om humlor då alltså. Välkommen, du sitter i en studio i Malmö. Har du det bra där?
Jag har det mycket bra.
Ja. Har du hunnit se några humlor än i Skåne?
Ja, ett par stycken har jag sett. Och jag har fått några rapporter från vänner som också har sett sin första humla redan för 1 eller 2 veckor sedan faktiskt.
Mm, de är på gång. Mm. Och med här i studion har vi kollegan Tommy Jönsson. Roligt att ha med dig också.
Tack för att jag var här.
Och du har närmat dig humlor på ett annat sätt genom en dokumentär du gjorde nyligen om en okänd sida och en välkänd person, skådespelaren Gabby Stenberg, som du förstod gick igång på humlornas ljud på ett lite speciellt sätt.
Ja, andra hörde väl ett lite så här oroande, obehagligt surr, men hon hörde toner.
Det ska vi få höra mer om. Och Anna, du gillar humlor alltså?
Ja, det får man väl säga. Jag är intresserad av dem och sen blir man ju fascinerad och fångad av dem också när man tittar närmare.
Och det är alltså just nu i dagarna i månadsskiftet mars-april som de första humlorna börjar synas här i våra trakter. Och det har du kommit fram till i ett pågående forskningsprojekt. Och i Skåne där du sitter har de alltså några i alla fall redan surrat omkring någon vecka eller två. Eller hur är det?
Ja, precis. Det forskningsprojektet som du pratar om här, det är det medborgarforskningsprojekt som jag satt igång 2020 och som rullade i 3 år totalt. Och då uppmanade vi allmänheten att skicka in sin första observation av en humla, en vårhumla, en drottning som har vaknat från vintervilan.
Och det är så ni vet när de börjar komma, eller var det det som var grejen att ta reda på?
Precis, vi ville ta reda på både när de vaknar, men också hur det skiljer sig över landet och hur det skiljer sig mellan olika typer av miljöer. Om man jämför stadsmiljön med naturmiljöer eller jordbruks- och skogsbrukslandskap till exempel.
Mm. Och fick ni många medborgare som hjälpte till då?
Vi fick otroligt många svar. Jag är så tacksam och glad över det här. Vi fick runt 6000 observationer in de här 3 åren. Och väldigt många som i efterhand sen har fortsatt att skicka in observationer här sen projektet egentligen har stängt.
Har du fått några sådana i år?
Mm, 3 stycken har trillat in redan.
Och var var det då?
Det var i södra Sverige och längs östkusten framförallt. Det var någon av de här varma dagarna i mars.
Mm. Och vad har folk sett då och rapporterat in? När dyker de liksom upp på olika håll i landet?
Jag har ju inte hunnit analysera den här datan riktigt redigt än. Men jag har kikat lite grann på åren 2020 och 2021. Och då ser jag att i Götaland så är det runt den 26-29 mars som de flesta människor ser sin första humla. I alla fall var det så de här 2 åren, 2020 och 2021, som jag har tittat närmare på. Och sen ytterligare en vecka framåt i tiden, ungefär 1-5 april i Svealand i snitt. Och sen så får vi vänta ett par veckor till i Norrland mellan 19 och 26 april rapporterade de flesta in sin första humla ifrån Norrland.
Det ska vara en viss temperatur då, eller vad är det som
precis. Det verkar som att det är en